Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Stefan Söderberg var i många år synonym AIK i form av klubbdirektör. Han kom faktiskt från Djurgården till Tvillingklubben 1990 och var sedan del av den svartgula klubben fram till 2018. När jag träffade Stefan Söderberg i januari 2015 berättade han om framgångarna och de fina värvningarna. Men också om hur han och andra i klubben tappade greppet efter spel i Champions League. Och om konflikter och maktkamper som skakade om. Han hade även en del synpunkter på både AIK och svensk klubbfotboll.
När jag i mitten av 90-talet tog mina första stapplande steg som sportjournalist så var ett givet samtal ofta till Stefan Söderberg. AIKs dåvarande och legendariske klubbdirektör slash sportchef som med pipig röst gärna försökte dra ur mig information utan att för den skull släppa något till mig. Ja, det var alltid en brottningsmatch, en utmaning att hålla på käfta lite med Stefan Söderberg och alltid kul. Det fanns alltid plats för ett skratt, även för att man emellanåt kunde bli ovänner om saker som sagts och liknande. Så idag vill jag höra hur Stefan Söderberg lever sitt liv och är han aktiv överhuvudtaget på något sätt. Som vanligt börjar vi alltid podden med en fakta ut. Ålder?
Fyllde 70 år.
Familj?
Ja, har en hustru och två barn och fem barnbarn.
Utbildning?
Ja, jag har gått och tagit en lärarexamen på universitetet då, och sen blev jag gymnasielärare.
Lön?
Ja, det är pensionen.
Bor?
Bor i Solna. Trivs väldigt bra.
Över din karriär, vilken är den största fotbollsupplevelsen?
I min karriär eller det jag sett?
Den största fotbollsupplevelsen i ditt liv?
Ja, det måste ju vara när vi kom till Champions League.
Med AIK då?
Med AIK, ja.
Den bästa affär du gjort?
Ja. Johan Mjällby är naturligtvis den bästa affären eftersom 100% av pengarna gick in till AIK.
Sämsta affären du gjort?
Ja, det skulle rekrytera. Flera där man var tvungen, det vet jag inte. Ja. Thomas Antonelius var väl inte någon större.
Den tuffaste motförhandlare du stött på?
Jag hade mina duster med Tommy Wiesel, angående Jan Eriksson, Gunnar Larsson. Var tufft. Var tufft i Celtic också, men där fick de krypa lite grann till korset.
Vem är den största ledaren du jobbat med?
Som jag har jobbat med? Ja, då menar jag alltså inte Lennart Johansson i AIK. Men jag har inte jobbat med. Nej. Jag tycker naturligtvis den som öppnade dörren för mig och var väldigt klok i många saker och lät mig köra på, det var ju Sune Hellström.
Vad kör du för bil?
Nissan.
Vad röstar du på?
Ja, jag kan väl säga att det som sker nu röstar jag definitivt inte på.
Vad har du för motto?
jag vaknar upp varje morgon och känner mig frisk.
Senast du grät?
Det gör jag varje dag när jag lyssnar på julmusik.
Senast du var onykter?
Ja, måste jag tänka efter. Kanske någon finlandsresa någon gång, eller tror jag. Det kan hända.
Om man kollar in i belastningsregistret, hittar man någonting kring dig där?
Man hittar ingenting åt mig.
Vad läser du?
Böcker. Jag läser alldeles för mycket tidningar egentligen. Och det missar jag då att läsa litteratur.
Vad lyssnar du på?
För det mesta klassisk musik. Jag började gilla jazz då som ung. Så gick jag över till Beatles och Stones. Va? Men nu lyssnar jag mest på klassisk musik. Gärna barock.
Vad ser du på?
Det är klart att sporten ser jag ju på. Det ser i alla fall min hustru. Men vi har tittat på nyhetsprogrammen naturligtvis. Men hålla med ajour.
Och jag vet inte om du har en smartphone eftersom du tillhör den äldre generationen. Om du har en smartphone, vad surfar du helst på?
Det gör jag inte. Jag surfar inte.
Du surfar inte?
Nej.
Internet har du hoppat över?
Ja, det kan man säga. Min hustru gör det, men jag gör det inte.
Numera finns ju podden på Acast också. Och där är den blingad, som det ju heter lite på nysvenska. Det vill säga att vi har kryddat upp den med bilder, artiklar och videoklipp från saker och ting som de intervjuade pratar om. Så gå in på Acast så får ni se ännu mer och få lite liv i podden. Kan någon säga att AIK idag plockar en klubbdirektör från Djurgården? Ja, inte jag. Inte i dagens lätt upphetsade läge där sociala medier och annat gör att situationen snabbt går över styr när protesterna väller in mot att den man rekryterat inte har den rätta bakgrunden. Det var annorlunda 1990 då det inte fanns några sociala medier och inte mejl och tidningarna inte alls bevakade på samma sätt. Då tog också AIK urdjurgårdaren Stefan Söderberg från Djurgården till AIK. Och idag är det ingen tvekan om att han är AIK-are. Men då var det annorlunda. Men det var också han som låg bakom klubbbygget som gjorde att man tog SM-guld 92 och 98 och nådde Champions League 1999 och såg till att AIK blev den storklubb man är idag. Stefan Söderberg, idag har du någon roll i AIK överhuvudtaget?
Nej, ingenting.
Men du hänger med i vad som händer i klubben?
Ja, jag läser ju tidningarna och har väl lite kontakt med de som befinner sig i AIK.
Hur ofta är du på Friends Arena och kollar matcherna?
Jag är på Friends Arena när jag befinner mig i Stockholm och AIK spelar hemmamatch.
Vad känner du för AIK?
Jag känner mycket för AIK. Jag fick ju äran att komma till AIK. Jag kom ju då från, hade mitt hjärta i en annan förening. Det var ju väldigt stort att de valde en person som höll på Djurgården, och det såg jag som är väldigt stort att de ville ha med.
Ja, låt oss reda ut det där. Du var i Spånga, sen blev du rekryterad till Djurgården och sen till AIK. Idag hade ju det knappast gått.
Nej, det var ju fantastiskt. Nej, men det är inget uttal. Sen jag föddes var jag i Djurgården. Pappa var i Djurgården och det smittade ju av sig. Och så var jag då lärare i Spånga gymnasium och så frågade Spånga IS då. Där jag kände några om jag ville vara med där. Och då blev jag ordförande där och det var jag 9 år. Sen ringde det Djurgården och ville ha över mig då i rekryteringen och där var jag 1 år. Men under det året då så kontaktade AIK mig och frågade om jag ville bli klubbdirektör. Det sa jag först nej till. Sen kom man tillbaka på en sån där allianstripp till Finland och frågade om jag ville bli klubbdirektör. Det var ju kaffe av veckan där. Det är klart att jag blev hedrad. Sen kallades jag till ett möte på Sandfjärs och gick jag upp då. Ställde de frågorna och tänkte innan jag gick dit. Va? Hur kan det komma sig att AIK vill ha en Djurgårdskille? Alltså, det måste ju vara rätt bra. För det finns ju 1 miljon AIK som de skulle föredra. Va? Men jag tackade ja till att bli klubbdirektör. Jag var lite fed up på lärarjobbet också. Och det bidrog ju naturligtvis.
Hur blev du mottagen i AIK att det kom en Djurgårdare?
Det var ju inte jag bland styrelserna. Då, men inte bland AIK. Jag vet. Det här hände ju alltså då 1991 fyller vi ju då 100 år och vi har middag på Bärs då Och när jag och min hustru kommer dit så står det ju en massa AIK-supportrar där. Och jag menar, det var väl 100 personer som sprang upp fram till mig. Va? Inte nog med att Sanne Åslund har slutat här och Tommy Söderberg ska in. Alltså. Du har kommit hit i en Djurgårdsjävel. Alltså. Se till. Aha, du vill bara negativt med AIK. Se till så det blir bra annars. Sa de, lugn grabbar, vi kommer vinna guld. Så. Och sen hade man stolpen att året efter så vinner vi SM-guld.
När blev du AIK så att säga? Och inte bara en anställd tjänsteman?
Ja, men det blir det. Alltså, i tjänsten blir det ju det. Alltså, hela tiden så växer det fram. Man ser då, det här är ju vårt lag. Det här är mitt jobb att se till så här laget blir bäst i Sverige.
Och hur reagerade djurgårdarna sen?
Ja, det, när jag hade tagit det steget så fick jag ju brev att det var oförskämt och allting. Va? Men det var allt jag fick alltså.
Men det är ändå rätt konstigt för att jag menar, i samma, inte så många år därefter så kunde ju Jesper Jansson knappt byta klubb. Och att det har blivit ett helt annat klimat idag. Man skulle ju inte kunna tänka sig att de tog, att AIK idag tog en djurgårdare från Djurgården och satte som klubbdirektör och sportchef.
Nej. Kom ihåg att vi tog Christer Rödin året efter också, som kom då från Djurgården. Och sen tog vi Nesch också, alltså med Borsa. Men det gick ju rätt lätt, han hade inskrivet vad han kostade. Han ville inte spela i den lägre divisionen utan han bodde i Solna och ville spela AIK. Och frågar honom idag så lovar jag att han säger att han är stor AIK.
Det är han säkert. Hur ser du ändå på det här liksom skiftet i klimatet?
Det har blivit mycket, mycket tuffare. Och det vill jag säga, Olof, att idag vara sportchef eller klubbdirektör kontra när var är mycket, mycket jobbigare då. Det finns ju helt andra medel idag, va? Som talar om hur värdelös man är, va? Förut var det ju bara tidningen man kunde slå upp tidningen, va? Det där var dåligt gjort utan Stefan Söderberg, va? Men nu finns ju massa saker som används mot sportchefen och klubbdirektören.
Saknar du att vara i hetluften?
Svar nej. Vi är en färskvara. Jag är väldigt nöjd med det jobb jag har gjort. Och jag är glad över att sitta på läktaren och titta på de andra.
Om vi tittar på AIK så Andreas Alm har ju faktiskt fått ett antal år på sig nu. Känner du att han lever upp till de förväntningar ni AIK har?
Titta på Andreas Alm, vad han har gjort med laget. Alltså. Det är en väldigt fin rekord sedan de här 4 åren. Alltså. Så att,
fast inga titlar?
Inget guld, men det kommer.
Känner du att det är på rätt väg under Andreas
Alm? Ja, jag tycker Andreas Alm är alldeles utomordentlig person. Jag vet att det finns synpunkter att det inte händer så mycket under matchen. Att han inte ändrar under matchen. Att han flyttar fram vissa spelare, vissa positioner etc. Men runt omkring laget och tryggheten och hans uttalanden tycker jag han är en värdig representant för AIK. Och då tycker jag även Björn är som gör ett mycket bra...
Björn Westerholm, då,
ja,
sportchef.
Ja, så gör ett mycket bra... Björn är ju oerverbalt utvecklad när det gäller clever killen. Så det är klart att även han vill göra mindre bra värvningar, va? Men de två är väldigt tajta och jobbar ihop och det tror jag är bra för.
Det händer ju rätt mycket, många spelare, en del spelare försvinner och just den rörligheten, den är ju enormt mycket större än det var på din tid.
Ja, kunde vi ta betalt för saker och ting och säsongen var ju, de mesta värvningar gick ju under vintersäsongen. Sommaren var det ju sällan det var. Nu försvinner ju halva laget under sommaren, va? Jag tycker väl lite grann så här att de... Vissa spelare sticker iväg alldeles för tidigt, va? Quaison exempelvis. Va? Nu kan det hända att AIK behövde pengar, va? Men för Quaisons egen skull skulle han behöva spela i AIK 2 år till. Då hade dels AIK fått betydligt mera pengar och Quaison själv. Va? Det var mycket, mycket bättre som fotbollsspelare.
Vems fel är det?
Ja, här sa jag att förmodligen ville AIK ha pengar, eller behövde pengar, va? Sen finns det ju en agent som också vill ha pengar. Och han vill ju naturligtvis ha ut killen så fort som möjligt så han får sina pengar.
Och är det en situation som du upplever har förändrats från när du själv var
aktiv? Nej, det fanns då också. Men det kunde ju visa att ta stopp för vissa lägen, va? Men då tror jag det är svårare. Sen finns det också mamma och pappa med i bilden där. Och de vill ju naturligtvis gärna se sin son spela en bättre liga än en allsvenska.
Om man ser till AIK på sikt, känner du att man kan etablera sig? För i mina ögon känns det ju som att det är svårt att få tålamod att jobba i lugn och ro i Stockholmsfotbollen framförallt.
Ja, men är det speciellt Stockholm? Är det lättare i Göteborg?
Lite lättare i Göteborg, kanske lite lättare i Malmö, även fall där också i tryck. Men om man jämför till exempel med i Kalmar eller i Halmstad eller något så liknande. Det är ju ändå, nu är ju Andreas Alm någon som har fått god tid på sig, men ändå känns det som att det är väldigt kort tid. Och då sätts man under tryck, både spelare, ledare, styrelse.
Malmö är störst i Malmö. Göteborg är absolut störst. Göteborg, även fast Gais och Örgryte finns med där. Även Häcken får vi inte glömma. Här är konkurrensen från Djurgården och inte minst nu från Hammarby som kommer förmodligen göra ett väldigt bra resultat nästa år.
Ja, men...
Och det påverkar ju naturligt också att vi ska vara bäst i stan, vi ska ta in spelare. Och så får man då tryck från agenter sett att vissa spelare vill lämna klubben för att få bättre betalt i andra länder. Va? Och då måste jag omedelbart hitta nya spelare.
Tycker du att AIK hanterar det bra?
Jag tycker de gör ett bra arbete. Mm. Men däremot så ska man vara öppenhjärtig i att man kanske inte har den goda ekonomin som man ofta säger, va? Och därför måste sälja. Gå ut och tala om det. Vi är tvungna att göra det.
Varför gör man inte det, va?
Jag tror att det är inte bra att säga att man inte har en världsgod ekonomi. Och så är det mycket lättare i en förhandling att har jag en svag ekonomi och sitter i en förhandling, så vet ju motståndaren det, att de kommer nöja sig med en 10 istället för en 20-lapp.
AIK är en klubb som engagerar och ofta blir det mycket rubriker kring klubben och inte alla rubriker är positiva. Stefan Söderberg vet, han har själv funnits i maktens kärna under många, många år och stött på både de bra sidorna och de dåliga sidorna och har sin syn klar på hur dagens AIK borde hantera situationen. På något sätt är det ju så att AIK är en klubb som på gott och ont engagerar väldigt många människor, och vi har ju inte missat rubrikerna i höst som mycket förvisso har handlat om AIK hockey, men även spilt över lite på AIK fotboll. Varför blir det alltid så här kring AIK?
Ja, AIK sticker gärna fram att vi är bäst och vi ska bli bäst i Norden etc. Och det är klart att talar vi om att vi är bäst, då vill någon tala om för att det ska vi se till så att ni inte är, va? Och det upplever jag nog själv, om jag ska vara riktigt ärlig, även på plan, va? Man tycker nog, vissa av spelarna, att man är bättre än vad man är. Och det visar sig ju resultaten. Man möter Falkenberg och Mjällby exempel och går inte hem med 3 poäng utan med 0 poäng.
Men just att det blir sådana negativa rubriker som inte bara gäller spelet, är ofta det blir det kring AIK. Vad är din teori? Jag menar, du har själv
ställt frågan att det berör många människor. Där har du svaret. Det berör många. Massor som vill se att AIK ska förlora varenda match. Och så finns det de som älskar AIK oavsett om de går och spelar i Division 4.
Men AIK och fotboll har inte alls marknadsintäkter som är i paritet med varumärket, om man liksom skulle säga mäta varumärket. Så vad tror du det beror på?
Ja, där måste AIK bli starkare och använda det. Och då får man också om sin, hela sin familj att inte hamna i vissa, vad ska jag säga, negativa saker som skrivs om AIK. Alltså skydda varumärket på ett helt annat sätt. Då tror jag att pengarna kommer in.
Jag talade med någon som hade jobbat med att försöka sälja AIK som sa att man hamnar alltid lite uppförsbacke, och det finns ju kopplingar till Hells Angels via ordförande som tidigare varit medlem där, och det var nu turerna till Galotta, Johan Galotta som var inne och jobbade, och även då stökighet som finns kring många av de större klubbarna med supportrar och riskgrupperingar och sånt. Hur kan man komma till rätta med det?
Nej, men det är klart att det påverkar. Jag menar, de läser ju tidningarna här. Ska jag verkligen vara med här? Och där måste vi kanske AIK rannsaka sig lite och försöka få bort alla negativa skriverier. Tala om, så här är det. Jag menar, att människor är dumheter i sina dagar i sina ungdomsår. Alltså det har vi väl alla gjort, va? Men då måste vi bort de tankarna och så bara tänka framåt att vi vill AIKs bästa. Och det är övertygad om att Johan Segui vill.
Det finns ju en gruppering kring AIK som heter Firman, och det talas om att kvartssamtal. Hur ofta har att man har haft det med både spelare och ledare? Hur många gånger har du själv haft ett kvartssamtal? Hur hanterar du det?
Jag hade aldrig några. Ja, jag hade diskussion naturligtvis med dem och förklarade, eller det var inte ofta alltså. Jag tror att det gick rätt bra. Alltså det gick ju bra fotbollsmässigt. Och det tror jag var räddningen. Va? För när jag kom till AIK höll på att åka ur. Va? Och sen etablerade vi oss lite i mitten. Vi vann SM-guld och sen låg vi i mitten där. Och sen kom då att vi kom ut i Europa och så vann vi SM-guld igen. Och så Champions League. Det betyder ju naturligtvis väldigt mycket att det inte behövdes något kvartssamtal, så kallat kvartssamtal.
Under de åren, hur ofta var du rädd?
Det var inte ofta. Det kunde hända någon gång att man hörde jävla Söderberg, även nu får ni se till att skaffa bättre lag, va?
Hur hanterar du de få gångerna du var rädd?
Jag var inte riktigt rädd. Det var jag har aldrig fått ett riktigt hot, va? Jag menar, i sådana fall var det ju, när man går på bortaplan så var man ju AIK jävla, alltså. Jag menar, i Göteborg då när vi hade mött Göteborg och in i omklädningsrummet efter matchen och det hade gått bra för oss och sen ut för jag skulle taxi, jag måste hem snabbt för vi hade ett möte och när jag kommer ut dit så springer ju eller Änglas supporterna, Göteborgskamraterna fram, Söderberg, homosexuell, Söderberg, homosexuell, var ju 200 som stod och rålade. Då tog jag den första killen där och tog fram, men det var stått där då. Va? Det är ju bara en sak mellan dig och mig, sa jag. Och sen blev det ingen mer än detta.
Förstår de inte alla klara av den typen av situationer att, som följer med ett sånt jobb?
Men det är mycket hårdare, mycket tuffare alltså.
Ja, men idag menar du att
det? Ja, idag är det mycket tuffare, mycket hårdare.
Pratar du med Andreas Alm eller de som är aktiva i AIK?
Jag talar med Andreas Alm.
Hur de upplever det?
Andreas Alm är en oerhört stark person och han har aldrig någon gång hört någonting om att han skulle vara hotad eller någonting. Däremot är det inte dumt att han har synpunkter, va? Att de vill ha en annan tränare.
Men vilket ansvar har spelare, ledare, klubb för de här lite sämre yttringarna?
Vad du egentligen är ute efter det är att spelarna visar ju naturligtvis det att de vill skriva och de applåderar publiken och sådana saker, även om det har varit negativa, för att de är lite rädda för att få för mycket kritik.
Upplever du att det är så?
Ja, men det förekommer ju i alla lag och även i landslag.
Tror du någonsin att man kan komma undan den här problematiken i AIK, men även i svensk fotboll, för det är ju viktigt att poängtera att AIK är ju inte ensamma.
Nej, det är absolut inte. Men AIK får för det mesta stryk, va?
Men tror du man kommer undan det? Kan man bli av med det?
Nej, rättslagen är ju inte säkert att det kommer av, men vi måste ju ändra. För jag menar, de här spelarna, de försöker ju göra sitt bästa förhoppningsvis, va? Och sen att de inte räcker till. När man gör sitt bästa, han har ju blivit uttagen, då får man väl tala med tränaren, hur kan det komma så att Kalle blev uttagen, etc. Kalle har inte varit bra tre matcher i rad, ja. Får det bli en dialog då. Men sen är ju frågan hur mycket, hur långt man ska gå. Jag menar, alla vi som är supportrar vill ju naturligtvis att det ska bli vinst, va? Men en förlorare kan ju inte jag bara ringa upp alla spelare och säga, fan vad dålig det var idag. För nästa dag, nästa match kanske de är jättebra. Och det faller det alltså.
Om man talar kring din egen karriär så var du en person som stack ut. Man kallar det ofta hatten Söderberg, för du ett tag hade hatt, eller i varje fall mot Parma tror jag du tog på en slokhatt. Och du hamnade ofta i lite dispyter, åtminstone min tolkning. Jag menar, känt bråk med dåvarande tränaren Stuart Baxter, maktkamp, du blev lite bortplacerad. Vad tror du beror på att du ofta hamnar i konflikt?
Ja, det är en bra fråga. Jag är nog rätt stark i vissa lägen och vill driva den linjen eftersom jag då är anställd att vara sportchef. Och då är det här mitt revir och då vill väl vissa tränare komma in på det reviret, va? Vilka spelare de ska. Men det är inte bara att ta dit en spelare, det finns ju också en ram för att få kosta sätt. Ibland måste man säga att det kan inte bli den spelaren, vi har inte råd med det. Och då kan det bli en konflikt.
Skulle du hellre vilja att vara manager för AIK eller tycker du...
Det är samma sak.
Ja, fast på något sätt, om man talar om en engelsk managerroll, att man har både ansvar för spel och spelaraffärer, och så har man mer den svenska, kanske kontinentala metoden, där man har mer en sportchef och en tränare. Vilken modell förordar du?
Ja, där har jag gärna tagit managerrollen under förutsättning att anställa en tränare.
Men underordnar dig helt enkelt?
Gör som allt som gillar med tävlingsspel, träning, matchning, kursning etc. Det skötte den personen.
Men han skulle rapportera till dig som manager?
Nej, han behöver inte rapportera det. Däremot när vi ska sätta oss ner om vi ska ha Kalle eller Pelle till klubben, va, så blir det en diskussion. Och det är klart att då, jag sitter ju med den ekonomiska basen etc. Och det är klart att jag lyssnar på hans synpunkt. För det är meningslöst att ta hit en spelare som aldrig får spela.
Hur mycket brann du för själva affärerna?
Jag gillar det.
Vad var det du gillade?
Det är att sitta där och lyssna. Sätta. Jag menar när de börjar då, det är som treklubb med att 1 miljon ska vara. Mm-hmm. Och då skulle man få, varför vill ni ha 1 miljon? Han är värd 1 miljon. Ja. Hur man landskamper har, han har spelat allsvenskan och sett där, han har inte gjort någonting där. Men det är säkert rätt att han är värd 1 miljon när han har spelat landskamper. Så jag tycker att vi kan vi komma överens. När han har spelat landskamper så kan det bli 1 miljon. Men det dagsliga har han inte gjort det. Och så blir det diskussioner då. Och till slut slutar han. I alla fall inte under 400 000. Och då menar jag då, sen blev det 280 000.
Mm. Hur ofta kände du att du lurade någon?
Nej, jag lurade inte. Men jag var rak. Jag är ju anställd av AIK. Det är AIK. Jag utsedde att förhandla till. Och det är klart att ju billigare kunde köpa och dyrare kunde sälja, då kände jag mig nöjd.
Det finns ju många stories man har hört om när Gary Sundgren kom in och löneförhandlade och du sa någonting om att det finns bara en glasspinne.
Ja. Det var det han förstod.
Hur var det du
nej, det fanns 10 för glasspinne. Varför skulle han ha 9? Ja. Ska de andra dela på den här? Det skulle jag kunna använda till många andra spelare.
Men gick det hem hos Gary Sundgren, gamle landslagsbacken?
Då var det inte. Det var väl ingen, när jag förhandlade, att det var någon som var nöjd. Jag kan bara dra med en som jag och några faktiskt. Men Johan Mjällby, överlägsen. Han hade låg lön. Han hade varit skadad, kom tillbaka. Och hade en mycket låg lön. Ja, så satt vi. Det här gick på en kvart. Då höjde jag det 100%. Och så ytterligare år 2, ytterligare år 3. Va? Mm. Bra, Stefan, klart. Och nu, efter ett år, så säljer det mig så mycket pengar som AIK kan få. Så gick han därifrån. Det är en gnagare det.
Ja, det är ju... Alla var inte lika lätta. Vem var svårast att handla lön med?
Jag vill inte gå in på svåra, men absolut...
Jo, det är det du ska göra.
Nej, de svåraste, Olof, det är de socialistiska pojkarna som känner orättvisan. Vi ska nog visa här att vi ska lika mycket som någon som inte är så. De kunde sitta mycket. Det var inte bara jag utan andra klubbar.
Alltså, du kopplar detta med politik. Ja, så att de menar grann att alla skulle ha lika mycket?
Ja, de skulle absolut. Va? Oavsett om de då inte var lika bra som Kalle. Va? Och jag tror inte idag att någon i AIK skulle säga att jag ska lika mycket som Zlatan.
Hur många, i efterhand, hur ofta kunde du känna att det där gick helt fel? Jag gav honom alldeles för hög lön.
Ja, det har hänt. Det har hänt. Men det har jag påverkat utav andra personer. Det jag säger, inte en krona.
Vilka andra personer har påverkat det?
Ja, det finns ju då en tränare som påverkar andra människor i styrelsen då. Och eftersom jag då jobbar för vår styrelse att vi ska ha god ekonomi, då passar jag över. Då får ni ta det ansvaret för att den här spelaren ska. Alltså jag vill bara lägga på en här nivå och han begär 100% mer och jag har sagt nej till det. Han är inte värd de pengarna. Men tränaren ville ha det här laget. Ja, så åt då har jag tagit en skruv under dem. Det händer väl till. Ja.
Det verkar ha varit ett fascinerande maktspel. Är det alltid så i en klubb? Nej, att liksom styrelse och tränare...
Nej, men det är ju alla klubbar. Jag menar om... Det är inte bara mitt förhållande med de tränare vi har haft. Om det går ut idag så är det förhållande mellan sportchefer och tränare rätt.
Hur mycket uppskattar du att synas i media?
Då kände jag att jag var tvungen att göra det. För det var min roll alltså för framgång. Kanske om...
Men visst var du lite fråfäng.
Jo, absolut. Det är helt rätt. Men kanske var det också det att min bakgrund... Jag hade ju randiga pupiller och ville visa att jag skulle ha svartgula pupiller. Kanske var det som orsak.
Fast min känsla som du har jobbat mot dig en massa år var att du ändå det är din tolkning. Nej, men med eller mot dig, med liksom gentemot dig och pratat mycket med dig. Jag uppfattade som att du älskade att vara med i tidningen. Och ja, var med när det hände.
Ja, jag vill ju inte att... om vi skulle föra fram någonting från AIK så vill jag att det var jag som förde fram inom mitt område. Inte vem som skulle slå frisparken, men alltså det som handlade om ekonomi och...
Men om han ringde dig så sa du inte nej.
Jag har ju fått ofta att ring Stefan Söderberg, va, så blir det alltid någon diskussion jag har hört från honom. Alltså. Nej, det gjorde jag inte. Och det är den som mest, eller den som inte har gillat det är min fru naturligtvis. Att telefonen alltid skulle vara öppen.
Och att du gärna snackade.
Ja, men det var ju inte bara för min egen skull. Jag hade väl en arbetsgivare också.
Det är skönt att man kan lägga skulden på någon annan.
Nej, jag tar på mig. Nej, men det var lätt, visst vill jag sy. Det är samma sak, jag får höra mina kläder, jag kan omkring en hatt eller grann. Det var min...
Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact. You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
Synas på det sättet.
Många drömmer om att sluta på topp, men de flesta vet hur otroligt svårt det är. Istället slutar det ofta illa för både stora spelare och stora ledare när nya krafter tar över. På något sätt är det symptomatiskt att Stefan Söderberg tvingades lämna AIK, inte bara en gång utan två gånger. Och den sista gången, den svider fortfarande. Det märker man när ämnet kommer upp. Under din tid i AIK så hade ni ju rätt fina framgångar, ett par SM-guld och framförallt Europa-framgångar. Jag menar, det var en kvartsfinal i cupvinnarcupen mot Barcelona exempelvis, det var Champions League. Hur rankar du det idag?
Mycket, mycket. Att få vara med om det alltså. Du vet, som pojke, va? Då spelar du fotboll, och hoppas komma med i juniorlaget. Sen vill du komma med i seniorlaget. Och sen när du då spelar lite grann, tänker man om man får spela en allsvensk match. Och skulle komma till allsvenskan så vill man gärna spela en landskamp besättare. Ja, fick ju inte lira någon allsvensk fotbollsmatch. Va? Och då fanns ju ett annat driv då, att bli en bra ledare. Samma sak när det gäller skolan. Jag fick ju aldrig vara med på lektionerna. Jag åkte ut varenda lektion. Jag har ju sett de flesta korridorer som finns.
Du hade alltså idag haft en diagnos?
Hela alfabetet förmodligen. Sen om det var sant, det vet man inte. Nej. Och då i alla fall, som till slut då, så när jag blev skolmogen på universitetet, då gick det bra. Jag ska nog visa den där jäveln hur en lärare ska bli. Och då blev jag lärare. Och samma sak kan vara förmodligen i fotbollen, va? Att jag inte blev bra fotbollsspelare, men jag ska visa hur en ledare ska vara. Kanske var det som trevligt.
Hur långt nådde du som fotbollsspelare?
Spelade i Superettan, alltså nu var, eller då heter det Division 2.
Med?
IFK Stockholm.
Men vad hände? Varför tog det inte klivet vidare?
Nej, var väl inte tillräckligt bra. Jag kunde säkert slå en boll på läppen, men steget var väl inte den.
Låt mig gissa, du var en jävligt rå och ful mittback.
Nej, jag var en tjusig, inte mittback. Jag började som form. Nej, men... Jag kunde förslå en boll, jag hade blick för spel, men jag var för långsam.
Vilken position spelade?
Jag började uppifrån och så hamnade jag inte längre målvakt, jag blev mittback.
Ja. Och du var
ja, då. Då är det ju 30 år, då springer du rakt på och håller i lite grann. Så det gjorde man inte så 20 år. Men jag tränar inte som jag gör idag. Jag menar, skulle jag vara ung idag, då skulle jag få upp fotarbete eller så, spela squash eller någonting, va? Man kan inte stå till och beundra bollen man har slagit. Hela tiden måste man vara sjuk.
Men om vi går tillbaka till Europa-framgången, hur stort var det att komma till Camp Nou?
Nej, det var oerhört stort. Jag menar, bara för att komma ner till Genève, var med på lottningen. Det var fantastiskt att sitta där, och det fick jag göra flera gånger. Och just den här lottningen då i Champions League, då när AIK, Barcelona, Arsenal och Fiorentina kommer, och journalisterna kommer fram och frågar ut en så här, det är fantastiskt. Men det som är mycket märkligt är att de fyra bästa lagen i Europa kommer i samma grupp. Det kanske var lite kaxigt sagt, alltså. Men det, jag kände att det var dags att säga det då. Sen var ju vi, jag ska inte säga att vi var ju inte chanslösa, vi var ju med i många matcher. Vi gör en fantastiskt bra match mot Barcelona hemma, men vi har också en väldigt bra match mot Arsenal på Wembley. Mycket, mycket bra.
Kände du att ni hade kunnat göra mer avtryck? Kan du efterhand känna att vi borde gjort si eller så någon gång under din tid i AIK?
Ja, det kan man nog tänka. Jag tycker kanske att vi red lite naturligtvis på det här att vi hade varit ute i Champions League, och då när vi kvalificerade oss för Champions League så blev vi alla spelare betydligt dyrare för inköp exempelvis. Och jag lovar, hade vi inte gått dit så hade Daniel Kärnström bara kostat 50% av vad han kostade, Martin Åslund etc.
Att den premien...
Ja, det visste ju de. De visste ju det.
Men blev ni lite fartblinda där? För jag menar, några år senare så gick ni ju närmast i konkurs. Samma sak hände ju med Helsingborg som året efter nådde Champions League. Det var kockar, det var presschefer, det var...
Helt rätt.
Kan du utveckla
det? Ja, det blev för mycket av kockar och allting. Det är väl inget uttalande att det kostar för mycket. Men det... Och det kostade ju.
Varför tappar man huvudet så?
Ja, det är en... Det är också en personkemi. Här sitter vi om en ekonomi sätter, och så finns det andra då som vill utveckla. Jag menar, om de som är på Karlberg eller de som har hand om dagliga verksamheten tycker att vi behöver ha en kock med maten, va? Vi behöver en duktig massör, vi behöver läkare etc. Va? Och det godkänt, ja, då måste vi betala det.
Hur kände du när det sen bara gick rätt ut?
Nej, framförallt kände jag då att det var för mycket pengar. Sen började jag ju då naturligtvis. Sen är jag ju bara med ett år efter det där. Sen är jag inte på det AIK. Nej, men det kändes inte riktigt bra att de försvann, va? Men då var det ju också viktigt att kunna sälja spelare, va? Och en spelare då som alltid diskuterade ju Andreas Andersson då. En fantastisk spelare. Vår tanke med Andreas Andersson var att köpa honom. Han fick vara med och sen sälja honom. Men tyvärr så blev han ju skadad, så att vi inte kunde sälja honom för de pengarna. Men ändå blev det väl dessutom en bra affär. Men Andreas Andersson, alltså, hade han fått fortsätta AIK så hade det varit en av de största spelarna vi haft.
En annan klassisk affär som inte blev var ju Kalle Corneliusson som skulle till franska Troyes, tror jag, för 8-10 miljoner. Men där Olle Nordin sa att honom ska vi vinna SM-guld med. Men det kan få efter din tid. Eller så har du förträngt den.
Ja, eller så kommer jag inte ihåg det. Nej. Jag vill inte förtränga. Nej, va? 8-10. Säger Kent Karlsson där? Jag kommer inte ihåg. Alltså. Kalle Corneliusson var väl skön när han kom till oss. Va? Det var väl mera infekterat från Örgryte, va? När vi tog honom. Va? För det visste vi inte ens så Örgryte om, och det blev lite...
Det blev lite känsligt.
Det blev lite känsligt. Mm.
Om man går över till spelare som har passerat i revy, så hyllar du Johan Mjällby bland annat. Men vilka spelare känner du att wow, de var verkligen någonting...
Nej, det är så olika. Jag har ju alltid sagt att när vi tog Peter Larsson var det grunden, va? För han var ju noggrann och applicerade sin noggrannhet på den övriga lag. Så det blev ett riktigt lag. Det hade heller aldrig blivit någonting utan Thomas Söderberg och Thomas Lytter som jag hade som tränare. Det var ju också grunden till det. Sen kommer Hasse Wacke och Ike Hamrén och Stuart etc. Jag skulle kunna säga en som Dick Lidman då, inte bara på planen utan hans egenskaper efter fotbollen som jag har dragit nytta av. Sen är det klart att jag måste ju vurma för Daniel Kärnström. Har lirat hela tiden. Gör egentligen aldrig en riktigt dålig match. Kan springa hur mycket som helst. Och det är underbart att se att det är han som avgör guldet i Göteborg. Det känns härligt.
Om jag säger en spelare som Patrik Englund som för mig kändes som en symbolvärvning. Ett fynd i Lugano.
Ja, det är bra. Riktigt bra. Alltså, Det var också en noggrann kille. Det var ego i sin läggning och allting, men jäkligt nykter. En vinnare. Så kanske han inte skulle hoppa på jobbet som tränare så snabbt i AIK.
Pontus Kåmark, han hade en kontroversiell värvning som ju inte blev bra. Det ska sig med honom och Stuart Baxter.
Ja, det gjorde jag. Jag tycker det var bra. Vi hade aldrig kommit hit utan Pontus Kåmark. För han var mycket, mycket bra när vi mötte grekerna här. AIK Athena, så gjorde det alldeles utomordentligt. Men det är klart, där har jag alltid fått höra att han egentligen inte AIK, han är blåvitt. Man gjorde ett bra arbete. Kan man ta Teddy Lukic också. Teddy spelar ju alltid på den nivån som passar. Just mot, som motståndaren vill att han ska spela. Inte så mycket bättre.
Vad känner du? Finns det några tränare som klivit fram? Du nämner i sig då Tommy Söder, Hasse Backe. Men vad hade de för egenskap?
Erik Hamré. De gjorde väldigt bra insats för laget. Sen att vi gjorde ett mindre bra resultat vid tillfällen. Det är en annan sak. Stuart Baxter får vi inte glömma. Ja, men det är fantastiskt. Hur många mål släppte vi in när vi vann guld? Alltså.
25 på 26 tror jag. Alltså, 25 mål på 26 match.
Ja, det var han alldeles utomordentlig. Och sen kom ju då Olle Nordin etc. Och sen inte jag med ett tag där. Jag kommer ju tillbaka sen när Rickard Norling tränar.
Ja, för att om man tar det, hur kändes det? Du blev utkastad egentligen från AIK kan man ju säga då efter.
Ja, utkastad låter ju ett hårt ord.
Men ja, men jag är journalist.
Ja, det är rätt.
Har jag inte rätt?
Jo då. Alltså de bad mig då, de hade ju andra tankar. Sen hade blivit vd där då och man ville ha in Peter Kisvallod i ungdom. Ville ha en ny syn på det hela, va? Så det får du acceptera. Vi har varit där över 10 år, 12 år. Så det vill man acceptera.
Hur kände du då?
Det där kände jag ju på mig långt, långt innan.
Jo, det fattar jag. Men hur, vad känns det då? Då sätter jag... Du var ju inte glad, du var rätt bitter.
Ja, det är klart att det, man vill ju alltid fortsätta. Det är bättre att jag själv får tala om det när jag slutar. Självklart. Nej, men det var ju bara att acceptera.
Men kände du att det var rättvist till vad du hade åstadkommit?
Jag känner väl så här att jag tror inte att jag skulle kunna vara 100% med det runt omkring som var då. Om jag kände att man egentligen inte vill att Stefan Söderberg ska vara här, då är det lika bra att det blir som det blir.
Hur kände du då när det nya styret körde AIK? De hade svårt att få stopp på fallet och hamnade ju faktiskt i Superettan.
Ja, och det är då du har sagt till mig så här, ja, det här hade aldrig hänt om det var att jag... Och du sa att jag grät vilka jag gjorde då. Du kommer ihåg det?
Ja, jag kommer väl ihåg det.
Ja, och du frågade mig där. Alltså. Det här är skandal att det ska hända. Alltså, vi som har byggt upp klubben så jävla, och nu är de i Superettan, va? Vi som har varit i topplag. Ja, det var ledsen. Och det är klart, då kände jag ju naturligtvis att det här... Jag tror inte att det har hänt om jag varit kvar. Det är klart att det känns så.
Och då blev du inkallad under fanorna igen. Det var ju rätt rörigt i klubben
ja,
då.
Ja, mycket rörigt. Ja, det var Rickard som riktade, för han ville inte ha...
Först var du delaktig att rekrytera in Rickard Norling som tränare från Sundsvall. Var du inte det?
Nej, inte, absolut inte. Det var Börje från Väsby.
Ja, Britta Börje.
Alltså. Nej, Börje Andersson. Börje. Ja. Ja. Han och vår kära...
Alessandro Catrinacci.
Operakällans ägare. Som
kom och sen kom du in igen.
Ja, det är Sandro, eller det, förlåt, nej, det är alltså Norling som ringer då.
Rickard Norling, ja, tränare.
Och fråga om jag vill hjälpa till med rekrytering och allting. Och så blev det då. Och då gick vi upp i Allsvenskan igen. Och då ville man då anställa mig igen som sportchef då. Och så gjorde vi ett avtal på hösten då.
2005
måste det vara.
Ja, det, 2005. Men ändå, det slutade också i att ja, du blev utkastad igen.
Ja, där var det. Ja.
Vad hände där?
Ja. Då kom det ju in en ny styrelse med Charlie Granfeldt i spetsen. Alltså, jag menar... Där kände jag med... Alltså, den okunskap dessa personer hade. Alltså, de hade inte en aning om vad förening var. Alltså. Och det är klart, det är inte roligt att ha en sportchef som klagar på dem hela tiden. De talar om för det här. Det är odugligt.
Då var alltså Per Bistedt, ordförande Charlie Granfeldt, nyrekryterad vd.
Här hade jag inte så mycket med, men Charlie Granfeldt hade jag med. Det är Charlie Granfeldt som var bort med. Sen fanns det naturligtvis en annan i styrelsen som gärna ville ha mitt jobb. Och fick det också. Och det är Ola Andersson. Så de ville ha det jobbet. Och när jag kallades då till, den var den 5 maj då. Jag hade just flyttat från Väsby till Solna den dagen, eller på att flytta. Och sa han då att vi vill ha andra arbetsuppgifter för dig, och du ska inte vara kvar. Ja, det var ju bara de lyssnade på det. Jag visste ju om hur det var ungefär, va. Och sen ville de sätta mig på servitör då på matchen och vad det är. Jag är inte intresserad av det, alltså.
Servitör?
Ja, alltså våra, du vet, vi har ju sponsorer alltid. De skulle jag underhålla och berätta historier och recept. Det var inte intressant. Så. I alla fall så, nej, så fortsätter det då, och sen blir det ju förlikning till slut. Va? Men jag menar, det är väl en av de sämre värvningar AIK någonsin gjort när han tog Charlie Granfeldt. Och det står jag fullständigt för.
Ola Andersson då, som ville ha ditt jobb?
Ja, Ola var ju ute efter det jobbet. Och även han fick ju lämna efter några år då. Det var slitningar. Så det är tufft.
Just när man hör beskrivningen så känns det som att det är rätt mycket knivar i en sån här miljö. Att man överlever ju inte utan att kunna några tjuvknep själv. Nej.
Men när man var, jag började till och med i början november 89 till 2002. Och så två år till, det är rätt lång tid. Det är frågan hur många som har varit så lång tid. I alla fall i en stor klubb.
Mm. Vad gjorde du sen? För du var inte 65 då?
Nej, jag var ju lite i Eskilstuna då. Va? Och där fanns det då en påse pengar. Men när de påsen pengar, eller rättare sagt...
När du hade tagit en påse pengar?
Absolut, så var det inte. Utan det var faktiskt så att den skulle användas. Och så då drog alltså sponsorn bort de pengarna. Och det fanns inget. De pengar som var kvar skulle bara räcka till min lön. Och ja, men du kan inte sitta lön utan en fotbollslån. Så sa jag till Eskilstuna att det är lika bra vi breakar det här. Så vi gjorde en del.
Och efter det har du haft någon... Eller du har hjälpt Agent 03, riskkapitalbolaget, lite som rådgivare, om jag har en korrekt...
Nej, det tror jag inte jag gjort. Efter, inte efter då.
Nej.
Nej, mer då mellan AIK-tiden. Ja, lite grann. Lite grann.
Men efter det, ingenting?
Nej.
Inga erbjudanden?
Ja, att jag ska skriva böcker och fråga om jag vill hjälpa någon agent etc. Va? Men det är, för man är en färskvara. Det är dags att kliva.
Fast en bok hade väl kunnat leva upp om du hade berättat allt. Nu vill jag ju säga att du gör det här i podden istället.
Då ska jag fråga, skulle Olof Lund titta om jag skrev en bok?
Ja, det hade jag ju kunnat uppskatta. Om du hade varit en ärlig bok, inte någon som tillrättalagt
pressmeddelande.
Det ska vara the true story.
Det räcker som det är. Det är bra. Men det måste jag ju säga, när jag går på matcher eller jag kommer ner på kabaret, jag bemöts med mycket vänlighet, mycket stor vänlighet, och det uppskattar jag enormt.
Och hur mycket konstighet har du sett som skulle kunna vara till en bok? Jag menar, det finns ju ändå den här världen med agenter, ledare, det är stora pengar, det finns massa typer av sådana saker. Hur mycket sånt har du sett?
Ja, men det har ju varit väldigt mycket mig med vissa personer som kommer upp och ska glassa och försvinner efter en månad och sådana saker.
Vill man inte trycka dit dem?
De ska inte komma upp på bordet.
Nej, men för att det är ju väldigt sällan folk säger... Du säger ju inte att den personen XX, han är ju bara här för att sola eller för att sko sig på något sätt.
Ja, men det kan jag säga i styrelserummet. Den ska vi inte ha. Och det här var ju styrka med... Eller styrkan och Sune, va?
Sune
Hellström. När vi hade våra möten då och det föreslogs någonting, så tittade Sune på mig. Är det här bra för AIK, Stefan? Ja, det är bra. Kan vi köra? Absolut. Om nästa år är bra för, jag tror inte det är bra för. Det här kommer att vara negativt för. Då lägger vi ner den rörelsen. Det är ett jävla fint betyg det med. Alltså. Jag hade aldrig blivit den utan haft Sune Hellström i ryggen.
Numera finns ju podden på Acast också. Och där är den blingad, som det ju heter lite på nysvenska. Det vill säga att vi har kryddat upp den med bilder, artiklar och videoklipp från saker och ting som de intervjuade pratar om. Så gå in på Acast så får ni se ännu mer och få lite liv i podden. I slutet på 90-talet var alltid de årliga allsvenska upptaktsträffarna på en finlandsfärja mellan Helsingfors och Stockholm. Det var en lite udda mix av den vanliga publiken på en finlandsfärja en tisdag eller onsdag i mars. Och så ett gäng förbundsledare och allsvenska tränare. Och så de flesta svenska journalister som bevakade allsvenskan. Kasta in lite alkohol på kvällen efter middagen. Och ni förstår själva att det blev en rätt potent mix. Det var också där jag såg Stefan Söderberg och nuvarande förbundskaptenen Erik Hamrén ryka ihop i ett rätt animerat gräl. Bakgrunden var att Söderberg sparkat Hamrén som tränare i AIK och Hamrén sedermera gjort comeback och gjort succé i Örgryte. Och i baren på Finlandsfärn skulle de lösa sina problem. Jag gissar att de hade mer än ett glas vin innanför västen, för det var rätt animerat. Men det är väl preskriberat idag. Om man går till dagens fotboll så finns det ju en del grejer. Bland annat Friends Arena, jag menar, AIK. Jag menar, du har ju varit med i processen tidigt. Mm. Vad är din bild av Friends Arena?
Ja, det är en jättefin anläggning som vi har fått. Va? Så kan man alltid ha synpunkter på liksom, detaljer i Friends Arena. Gräset har naturligtvis inte varit bra. Man kan också säga... restaurangerna exempelvis, de ligger så man inte kan se ut på banan. Man, kanske finns någon som skulle vilja sitta i restaurangen och se matchen.
Men hur är det möjligt att man bygger en arena för nästan 3 miljarder och sätter restaurangerna som man inte ser match för?
Men vad jag förstår nu, kommer det bli ändring på det?
Att man kommer att bygga, jo, men det är ju nya 400 miljoner som ska in.
Ja, det kanske inte var bra. Men det som jag tycker är mest negativt, det är att tyvärr även AIK, men även Svenska fotbollsförbundet eller landslag, de har alltså talat, åh, nu ska vi spela Friends Arena som är så dålig och dålig. Va? AIK behöver pengar, så säger man att hans egen arena är dålig. Då kommer ju inte publiken. Samma sak med landslaget, vi kan inte spela på den här dåliga gräsmattan, etc.
Men,
ja,
du vill sätta munkar.
Ja, men det är ju tjänstefel, va?
Jo, men de ska väl vara ärliga?
Ja, men det är tjänstefel. Ja, de får gärna vara ärliga, men jag menar, då kan vi bara säga att vi behöver in så här mycket pengar. Det är upp till er att... De här reglerna gäller.
Hur ser du konstgräs eller naturgräs?
Det allra bästa är ju naturgräs. Det är inget uttal om allt. Men jag, det här är bara gissning. Jag tror att landslaget kommer alltid spela på naturgräs. Men jag tror att det kan bli konstgräs.
Hur skulle du känna om AIK sprang ut på konstgräs?
Ja, de har gjort väldigt bra matcher. Jag tror att de skulle ta ännu fler poäng.
Du hyllar ju Sune Hellströmer som var ordförande i AIK under din tid. Sedermera blev han ju generalsekreterare i förbundet, sen ansvar för Friends Arena. Hur mycket är det att du backar upp honom så att säga? För att utifrån sett så känner man ju inte att han har gjort ett toppjobb.
Du menar att jag då ska ge igen honom och ge det, eftersom han höll mig så ska jag...
Ja, exakt.
Nej, men jag gillar ju honom, för det är en gentemot mig mycket rak och ärlig person. Och det har jag uppskattat i alla år, och det vet han om.
Erik Hamrén är ju en annars omdiskuterad person, förbundskapten. Du hade honom i AIK.
Jag känner honom väl.
Ni blev ovänner.
Ja, eller ovänner. Ja,
jo, ni blev ovänner. För jag såg sen när ni rök ihop om Finlandsfärg på den allsvenska upptakten. Ja, vad hände där egentligen när ni rök ihop på den allsvenska upptakten?
Vi hade olika uppfattning om naturligtvis det här om avtalet mellan Erik och AIK. Men det hoppas jag vi har löst nu i alla fall. Men det är helt rätt vad du säger. Att det var irriterat. Det var irriterat för flera tillfällen. Va? Jag uppskattar Erik som människa. Och det är en bra människa. Sen får han ju väldigt mycket på skam nu som förbundskapten och så.
Men hur säger du på att han inte kan hantera kritiken?
Det är en känslomänniska. Så jag menar, han tar åt sig oerhört på vissa saker. Alltså, som jag, han går ju i polemik. Va? Men... jag kan inte ge honom ro, men jag menar, är det nu så att Erik är förbundskapten, han har tagit ut Kalle som högerback, va? Och ni alla andra journalister tycker att Pelle ska spela, men ni är inte förbundskapten, det är jag som är förbundskapten, och jag har tagit ut Kalle, och jag tycker att Kalle är bättre än Pelle. Så får du ställa 1000 frågor. Jag tycker att Kalle är bättre än Pelle, det är enkelt.
De smällar ni här i bordet, ja, är att Stefan Söderberg vill verkligen markera hur Hamrén ska markera.
Ja, jag tycker.
Men så att, hade du i motsvarande läge som han gjorde, han kramade Hanna Marklund som är expert på TV4 när vi var i studion Frankrike-matchen?
Jag tror att han hellre kramar kvinnor än män.
Ja, ah, okej. Vi kanske ska skippa det. Men tycker du att han får oförtjänt mycket kritik sett till att du hyllar honom som en av de mest fotbollskunniga du känner?
Nej, inte bara framförallt hans styrka är gruppen. Han är att få ihop i gruppen, det är hans styrka. Sen finns det de som är minst lika fotbollskunniga som han. Absolut.
Men du tycker han är rätt man för landslag?
Ja, han har ju blivit det. De har ju utsett honom.
Ja.
Ja. Sen har han naturligtvis haft motgång. Jag menar, det är klart att vi kommer ju inte till Brasilien. Och den här säsongen då har väl inte varit lysande. Dock inte dålig, men den har ju inte varit lysande.
2 segrar, ja, för vissa viktiga inte, mot Estland och Liechtenstein hemma.
Det tycker inte han heller är bra. Det lovar jag.
Varför kan han inte säga det? Du som känner honom.
Jag kan inte svara på det. Det kommer ju alltid en nästa fråga om man säger det här att det var bra. Och då kommer ni säga, varför har det inte varit bra? Och då blir det en lång diskussion.
Under hösten har vi fått uppleva ett svenskt lag i Champions League för första gången på 14 år. Vad är din bild av Malmö FF och dess framgångar?
Har gjort det mycket, mycket bra. Fantastiskt bra. Och senaste matchen nu i Grekland då, gör man en mycket bra match, men man räcker inte riktigt till. Jag hade naturligtvis hoppats att det hade varit AIK som har spelat de här matcherna, men nu är det inte AIK. Vi hoppas för nästa år. Jag tycker väl så här att när vi kom till Champions League så låg vi ändå längre fram gentemot topplagen än vad man gör idag. Det har kommit in nya lag från forna Jugoslavien, forna Sovjetunionen etc. som är väldigt duktiga i fotboll.
Många supportrar som inte håller på Malmö FF utan på andra klubbar, de är ju livrädda nu när Malmö får någonstans mellan 200 och 250 miljoner. Hur rädd är du över det?
Jag är inte alls rädd för de andra lagen, det är jag inte alls. Malmö kommer få rätt jobbigt i diskussionerna med de spelare som finns. De vet att det finns pengar. De har gjort det väldigt bra. De vill att alla samtliga vill höja sina löner. Man vet också att Malmö har pengar när de ska skaffa en spelare som kanske är värd 10 miljoner, så kommer utgångspunkten på kanske 30 miljoner och så hamnar de på 20 miljoner. Alltså, det är en fördyrad kostnad.
Och du har ju upplevt på nära hand hur man lätt tappar huvudet i motsvarande läge när man får väldigt mycket pengar in.
Ja, det kan ju hända naturligtvis att det blir så.
Ser du några saker som du tycker att svensk fotboll borde ändra på? Jag träffade exempelvis Mats Gren här en veckan som sa att vi måste ner till 12 lag. Vi måste träna hårdare. Vi måste träna på ett annat sätt. Mm. Vad ser du för liksom, 3 grejer som svensk fotboll måste till för att komma närmare?
Jag tycker nog att det är för många med 16 lag.
Hur många lag vill du ha?
Ja, 12 eller 14 kanske. För det är ändå en viss skillnad. Inte bara på planen utan framförallt i plånboken mellan toppklubbarna och de lägre klubbarna. Alltså. Brommapojkarna kämpar varje år etc. Men jag menar, deras ekonomi är inte tillnärmelsevis som de övriga klubbarna.
Finns det något annat mer än att man minskar allsvenskan?
Nej, jag tycker också man ska kliva fram här lite grann. Alltså, om vi tittar på under min tid, om man tittar så kommer vi EFA. Vi hade alltså en ordförande där som kom från Sverige, inte minst från AIK. Lars-Christer Olsson var en stor bara. Sune var med, Björn Ahlberg var med etc. etc. Idag har vi ingenting där ute. Vi har ingenting. Det är samma sak med AIK och SF. AIK finns ju inte ens i SF. Alltså. Jag ska inte säga att vi dominerar, men vi var stora i SF under min tid. Va? Och det är väldigt viktigt. Alltså.
Just SF, sammanslutningen för svensk elitfotboll. 32 klubbar från numera Frej upp till Malmö FF. Mm. Varför lever denna organisation kvar? För det är ju omöjligt att ta beslut när man är 32 klubbar med så skilda... Ja, skilda utgångslägen.
Jag, Thomas Wernersson och Tommy Wiesel bildade någonting som heter Allsvenskan inom SEF. Och det var ju för att stärka Allsvenskans grupp så att vi skulle få det.
Och Thomas, det för de som inte är med, Thomas Wernersson, tidigare landslagsmålvakt, var klubbdirektör i IFK Göteborg. Tommy Wiesel var klubbdirektör, sportchef i Norrköping. Bara så att folk vet. Ja. Jag kan det, men alla kan det.
Nej. Då bildade vi för att stärka allsvenskarna gentemot det. Men det är klart, det blev ju kritik naturligtvis. Sen var det väl så att ordförande i de här klubbarna där, tyckte väl inte att sportchef eller klubbdirektör skulle ligga på styrelsenivå. Så både Tom och Thomas och jag fick väl inte den rollen sen efter något år. Va?
Men ser du att man nästan behöver ta ett grepp som hockeyligan har gjort när man bröt ut, man liksom lämnade förbundet lite? Att man liksom, de allsvenska klubbarna egentligen hade behövt bilda likt Premier League.
Ja, man kan väl säga att de inte har satt ju SEF alltså i förbundets knä. Det är inget uttal. Jag har en känsla av ändå att Lars-Christer Olsson nu som är ordförande i SEF försöker driva lite. Det här är vårt område.
Då var det ju Lars-Åke Lagrell som hade alla i ett järngrepp, även om han utåt sett gav ett familjärt intryck. Hur svårt var det att jobba mot honom?
Ja, jag har ju bara haft trevliga stunder med Lars-Åke Lagrell. Alltså. Personligen har jag haft det. Nej, men han hade ju sin uppfattning. Vi fick ju kämpa då för att verkligen få ut mer av de pengar som kom in till förbundet.
En sak som ständigt är till diskussion är ju den här 51%-regeln som förhindrar att riskkapitalister skulle kunna köpa större. Hur ställer du dig?
Det är en bra fråga.
Jag är mer intresserad av svaret än om det är en bra fråga.
Nej, jag tycker den är ändå intressant. Vi talar ju om det, nu ska vi kämpa för att komma upp och vi ska ut i Europa. Och så slutar det, vi åker hem och vi är inte kvar. Supportrarna vill ju ha en medlemsklubb, alla, inte minst i den förening som jag tillhör då. Men jag tror att enda sättet att någon går med i det är att vi får någon som köper klubben.
Det vill säga, i din värld så hade man slopat 51%.
Jag tror att det kommer bli så i fortsättningen.
Du tror att det blir så?
Alltså, i framtiden. Ja, om målet är att något svenskt lag ska vara med i en kvartsfinal i Champions League.
Har du genom åren stött på intressenter som velat köpa AIK för att ta dem ett steg till?
Nej. Men däremot diskussionerna att de skulle vilja göra det.
Ja, men det är väl ungefär samma sak?
Ja, det har förekommit.
Vilka har det varit?
Nej, det har bara varit rätt allmänt. Jag skulle kunna tänka mig att gå in i AIK, men jag menar, då vill jag också vara med och bestämma var de här 200 000 ska gå.
I dagarna har det varit uppmärksammat kring det riskkapitalbolag som finns i Landskrona Boys. Jag vet att du har läst åtminstone om det, Kenneth Håkansson. Och jag menar, den här konstruktionen är inte specifik för Landskrona. Den finns ju i väldigt många föreningar. Hur ser du på riskkapital kontra vad klubben ska bestämma? Kan man vara delägare i sin spelartrupp och sitta i styrelsen?
Ja, men riskkapital kan gå in, alltså satsa pengar inom vissa regler. Jag menar, fortfarande är ju styrelsen som bestämmer, men det är klart, de riskkapitalisterna säger så här: vi vill alltså lägga så här mycket pengar på två spelare, men då vill vi också vara med när han säljs. Vi vill inte att ni har kvar honom så han kan gå fritt. Det måste man väl acceptera.
Förstår du problemen, eller att det blir ifrågasatt om man själv sitter i styrelsen och äger spelare?
Ja.
Hur ska man undvika det?
Men att lämna styrelsen.
Ja, det är raka besked. Jag tackar för denna pratstund.
Tack, Olof Lund.
Jag uppskattar att du ställer upp. Jag skippar att fråga dig om sociala medier eftersom du har skippat hela internet. Jag kan sakna ledare som Stefan Söderberg. En person som ena sekund kunde vara vansinnig på en för att man hade skrivit någonting. För att nästa erkänna att det stämde väl förvisso. Och egentligen är det så i och så här. Ja, jag gillade helt enkelt chattret med Stefan Söderberg. Men jag inser också att tiderna förändras och därför blir kraven annorlunda på ledarna. Och att det inte är lika lätt att vara en Stefan Söderberg. För det är osäkert om en Stefan Söderberg hade överlevt 2014. Det var lättare för en Stefan Söderberg att agera i slutet på 90-talet. När svensk fotboll och det svenska samhället såg helt annorlunda ut. Podden hittar ni som vanligt på iTunes, Acast, fotbollskanalen.se och jag kör full fart över helgerna. Inspelat och klart ända till den 12 januari. Så det blir inga pauser som det blev i somras. Vill ni komma med feedback eller önskemål om gäster så är det bara att göra det till olof.lund@tv4.se eller Twitter Olof Lund och Instagram Olof Lund. Och ni missar väl inte heller mina kollegors poddar Maud Bernhagens Maud eller Niklas Wikegårds Wikegård. De hittar ni på samma ställen där ni hittar mina, och dessutom kan man ju alltid leta på podcaster och andra ställen där poddar trycks ut. Mitt tekniska kunnande är som ni vet begränsat, men det brukar lösa sig med Google. Google är bra på allt och det är bara att trycka in Maud och podd så kommer ni hitta rätt på något sätt. Eller Olof Lund och podd. Ja, ni fattar. På återseende.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.